Ja, då ska vi slå upp våra biblar till Romarbrevet 8 kapitlet och läsa från versen 31 till och med kapitlets slut. Och det här är ett kapitel som jag verkligen älskar att läsa. Romarbrevet 8 från versen 31. Vad ska vi säga om detta? Är Gud för oss? Vem kan då vara emot oss? Han som inte skonade sin egen son utan utlämnade honom för oss alla. Hur skulle han kunna annat än också skänka oss allt med honom? Vem kan anklaga Guds utvalda? Gud är den som frikänner. Vem är den som fördömer? Kristus Jesus är den som har dött. Ja, än mer den som har blivit uppväckt och som sitter på Guds högra sida och ber för oss. Vem kan skilja oss från Kristi kärlek? Nöd eller ångest, förföljelse eller hunger, nakenhet, fara eller svärd. Det står ju skrivet, för din skull dödas vi hela dagen. Vi räknas som slaktfår. Men i allt detta vinner vi en överväldigande seger genom honom som har älskat oss. Ty jag är viss om att varken död eller liv, varken änglar eller furstar, varken något som nu är eller något som ska komma, varken makter, höjd eller djup eller något annat skapat ska kunna skilja oss från Guds kärlek i Kristus Jesus, vår Herre. Ja, finns det något eller någon som kan påverka vår relation med Herren? Ja, det här är en fråga som vi drabbas av ofta, vi kristna. Kan det verkligen vara så? Att Gud är med mig i allt. Kan det verkligen vara så? Det finns situationer som vi möter som kan vara ibland motsägelsefulla. Vi drabbas ju allesammans av både det ena och det andra. Vi hörde i inledningen, till och med ångest drabbas vi av. Och vi är inte syndfria. Men vi är rättfärdiga. Vet ni vad rättfärdighet betyder? Det betyder frikännande. Vi är inte frälsta på grund av att vi är bra eller att vi klarar det kristna livet. Utan det är på grund av att Jesus dog för våra synder. Och han den rättfärdige. Det finns bara en som verkligen är rättfärdig. Och det är Jesus. Men det står om honom, han den rättfärdiga gör oss rättfärdiga. Så det beror på honom. Kan han då skydda oss och hjälpa oss? Ja, vad säger ni? I alla lägen? Är det verkligen så? Ja. Ibland tvivlar jag på det. Och det gör du också. Och det är viktigt att visa sitt rätta jag inför Gud. Det är ingen idé du försöker kaska upp dig inför honom och säga att du är en trosmänniska. Allting fungerar. Han känner dig bättre än någon annan. Han vet vår kamp. Och han vet hur svårt det är att leva i den här världen. Var Jesus frestad i allting som vi? Ja. Men han syndade inte. Han var syndfri. I Johannes där står det att om vi vandrar i ljuset som han är ljuset, så kommer hans blod att rena oss från all synd. Det handlar om att när vi vandrar då den här vandringen mot målet, så renar hans blod oss från all synd. Det innebär att, vadå? Ja, att det händer att vi syndar. Eller? Ja, det där är väldigt befriande att känna så. Att även om jag misslyckas så renar Jesu blod mig från all synd. Och det är skönt att det vilar på den grunden när vi ska möta andra. För där vi är ödmjuka, vi kan möta dem i deras situation, därför att vi är ju också behovets barn. Vi behöver också daglig rening. Vi behöver frälsningen varje dag. Du vet, frälsningen är ju ett pågående skede, men pånyttfödelsen, det är en ögonblicklig grej, va? Och det var det Jesus sa, att du måste bli född på nytt för att ingå i Guds rike. Så frälsningen, den är i sin början så är det en pånyttfödelse. Vi får andligt liv. Vi får en andlig kropp. Vi får dess förmögenheter. Men problemet är att vi lever i den här kroppen också. Och den är inte att leka med. Inte ens för min pånyttfödda ande. Och Paulus, han erkänner till och med att det här med hans problem med kroppen, du vet, det var en ständig strid för honom. Så han börjar liksom tänka på boxningskampen. Så hårt var det ibland. Så vad ska jag likna det, min kamp med? Jo, det är boxaren. Men en boxare, han gör ju allt för att slå ner motståndaren, va? Eller hur? Eller är det tvärtom? Nej, det är så. Det är knockout som gäller. Och det var så för Paulus också. Han bekämpade på ett andligt sätt det bekymmer han hade med kroppen. Med det syndiga, med det besvärliga, med det som hindrade. Så han sa, när jag då har lyckats få bukt med mig själv, då gör jag som boxarna gjorde på den tiden. Han gick runt med förloraren och höll honom med huvudet nere så här. Och det var den känslan han hade mot sig själv. De här problemen kunde han också ta hand om själv genom att inte ge med sig. Förstår ni? Att inte liksom låta fienden eller motståndare knocka, va? Det är därför man har en gard, va? Det är därför som boxaren försöker parera alla slag. Och sen när han då ser en öppning, ja, då slår han en uppercut, eller så blir det ett slag ifrån den sidan. Om ni vet, tar det på hakan, då är det godnatt, va? Och det visste Paulus, att tar jag mig själv och slår mig på hakan, då är det godnatt. Då har jag klarat mig en stund till, va? Med Herrens hjälp. Men ni förstår att det här med frälsning, det är också en vandring om man gör något själv. Ni har hört talas om den där mannen som, nu får jag ju helt bort ifrån min predikan här nu. Mannen som hade drömmen om de där stegen, ni vet, fotstegen i sanden. Plötsligt så såg han att det var bara han trodde det var hans egna steg. Och då säger han till Gud då, varför har du lämnat mig vid vissa tillfällen? Nej, men jag har inte lämnat dig. Jag bar dig. Din och min kamp, den avgörs då om Herren får bära oss och hjälpa oss. Det är det som det handlar om. Jag ska säga att jag har haft väldig kamp i mitt liv sedan jag blev kristen. Och ofta när Gud vill göra någonting, då sover ju inte den där uppe på taket. Så i fredags tänkte han, nu ska jag stoppa den här predikanten en gång för alla. Så jag kom och körde min bil på E18. Och jag såg att det var tre bilar som stod med triangeln ute, va? Jag hade min son och hans son min sonson i bilen. Jag höll väl en sådär 90 km i timmen. Vi hade precis passerat Västerås på väg mot Enköping. Jag ser ett föremål på vägen. Jag tänkte, det där är någon träbit eller, ja, ni vet. Men ju närmare jag kom så tänkte jag, det här måste jag försöka få däcken att hamna liksom, ni vet, man tar den under. Men det där var en stor grej. Det var en stor metallbalk som var så här hög och så här lång. Vi var tvungen två man att lyfta ut den från vägen. Och ni vet, det small ju så det var pang bara, mitt i alltihop alltså. Så var den där under bilen, slog bort hela växellådan. Krockkuddarna, de löste ut. Så jag sa till min son att nu brinner det ut ifrån bilen. För det blir ju en sån där smäll så att det blir ju lite eld också av det där. Som en känsla av det. Och rök. Men vi kände inget. Vi blev inte skadade på något sätt. Då kan man ju undra så här. Men vad i hela friden? Var var änglarna nu då? De var där. Och Gud var där. Jag står ju här. Det är alltså sånt som vi möter. Det är kamp och strid. Och jag körde på en stor metallbalk som en plogbil. Det hade släppt från plogbilen alltså. Och det andra händes, det är sjukdom och det är bekymmer och det är allt möjligt och fattigdom, ja, och allt, men vi har inga pengar och sådär, va. Vi har ju det, vi har ju bekymmer allesammans. Det har jag också. Men Gud har alltid ställt upp för mig. Alltid ställt upp för mig. Så vid vissa lägen så har han kommit när det liksom nästan är för sent. Va? Men han kom och hjälpte i alla fall. Som när jag skulle åka till USA tillsammans med några predikanter. Och jag hade sagt till Gud att jag betalade inte en krona av egna pengar. För jag var lite tveksam för den där resan. Va? Ja, är det du Gud så får du betala. Men det kom ju inga pengar så jag tänkte, nej, nu struntar jag i det här. Jag köper ingen biljett. Då kom det en företagare och sa till frugan, ge det här brevet till Per Inge. Och hon la det på kontoret. Och där låg det. Tills jag öppnade och där var det en check på hela kostnaden. För att Gud ville att jag skulle åka på den här. Resan tillsammans med andra predikanter. Så Gud är med oss. Vad läste vi? Vad ska vi nu säga om detta? Är Gud för oss? Vem kan då vara emot oss? Här har du en stor, mäktig sanning. Att Gud är med dig. Och vi hörde här vår vän här som ramlade och skadat sig och... Men du sitter här på grund av Guds nåd och beskydd och hjälp. Och skulle det värsta hända så är det ju inte det värsta som händer. Utan då är vi hemma hos Gud. Jag menar om vi dör. Om jag dör här nu, knall och fall här. Så är jag hemma hos Gud. Det fungerar så här. Det är en verklighet det vi talar om. Men det här är väldigt långt från många av er, det här med Gud med oss och med dig. Det är väldigt långt, långt borta. Många gånger. Och varför? Jo, det handlar om att du ska äga en relation med Gud. Du ska äga en relation med Herren. Det är det som är grunden till att du bryter igenom. Även de stora svårigheterna. Vi ska fortsätta. Men jag är också lite förkyld. Jag måste få lite vatten. Jag ska inte hålla på för länge. Det är alltid risk att man drar iväg för långt. Men jag tänker på Jesu översteprästliga förbön, jag måste få läsa det faktiskt, i Johannes 8, vers 13 till och med 15. Där säger Jesus så här: nu går jag till dig, och detta säger jag medan jag är i världen, för att deras hjärtan ska vara fyllda av min glädje. Jag har gett dem ditt ord, och världen har hatat dem, eftersom de inte är av världen, liksom inte heller jag är världen. Jag ber inte att du ska ta dem ut ur världen, utan du ska bevara dem för det onda. Här har vi den stora, mäktiga sanningen. Du kommer inte ut ifrån den här världen förrän du flyttar hem, eller om Jesus kommer och hämtar oss hem. Och när vi är i den här världen så är vi i dess problem. Och vi har problem också med oss själva. Men här ber Jesus konkret: bevara dem i den här världen. Jag tar dem inte ut ifrån världen, men Gud, bevara dem från det onda. Det menar jag är relation. Och det är det du behöver här inne som kämpar med det här, med denna fråga: är Gud med mig? Varför har jag så mycket kamp och så mycket elände? Gud är med dig. Det står ju också här sen att han som inte skonade sin egen son utan utlämnade honom för oss alla, hur skulle han kunna annat än också skänka oss allt med honom? Vi har allt med honom. Även i den här världen. Kan du tänka dig att du vandrar med Jesus varje dag? Att han bor i dig. Att hans ande är mäktigt, kraftigt inne i ditt liv. Som gör att du vinner seger över omständigheterna omkring dig. Med den kraften, med den relationen. Och jag tror vi är där nu, där vi lik Sven-Erik sa, vi måste ju också klara oss själva lite. Vi måste ju ändå liksom växa upp och inte liksom bli alltid vara barn och gnälla, vet ni. Du vet, barn är bra på att gnälla, vet du. Ofta får de ju sin vilja igenom, men inte jämt, va. Och ska man uppfostra någon, precis som i det här fallet, om man ska lära någon göra något, då gäller det att man får pröva. Man gör något själv. Jag är väldigt bekymrad över kristenheten på det här området. Oerhört bekymrad. Det är nästan så att Herren har mest bara barn i församlingen. Fast man har varit med i 30 år sedan man blev frälst. Men man har inte mognat. Man har inte lärt sig att göra något själv. Om man tänker att den här väger 100 kilo. Det gör den nästan. Men den är ju väldigt tung för mig att bära omkring. Men om jag får hjälp av Sven-Erik, då går det ju bra. Men om jag säger till Sven-Erik, nu får du ta hand om det här, Sven-Erik, för jag orkar inte. Ja, men då blir det ju inte bra. Så säger vi ofta till Gud, va? Du får fixa det här. Och sen när det inte händer något, då skyller vi på honom. Men felet var att vi gjorde ingenting, så här vi lyfte heller inget. Ni vet, väckelse, det är så att två samarbetar. Det är församlingen och det är den helige ande. Så när han sa ni ska få kraft att bli vittne, så sa han inte att det bara var den helige ande som skulle göra det då, eller hur? Skulle den heliga ande vittna då? Nej, 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 nej. Det var alltså den enskild troende som skulle göra det. Vad säger Bibeln om någon kommer in fattig här inne? Va? Säger den då att vi bara säger Gud välsigne dig käre broder. Han har inga kläder på sig, det är kallt ute. Och så säger, vi ska be för dig käre vän. Så skickar vi ut honom. Hallå, hej då. Men utan det blir ju ett ställningstagande. Vi måste ju göra något också. Och när vi gör det, va, så kommer Guds kraft att verka. När vi ber för sjuka så gör man det därför att man har en kombination av att man hjälper till. Be för sjuka, lägg händerna på sjuka och jag ska bota dem. Men här är allt frågan om att Gud ska göra allt. Väckelse, hela, hjälpa fattig och allt. Men det finns ingen liksom... Ni vet, barn, de vill ju inte göra något själva, va? De har inte mognat. Så nu gäller det att vi blir mogna och inte håller på med petitesser, vad det är för färg, vad vi ska för färg på kyrkan. Det kan man komma överens om. Eller hur man ska bygga och sånt där. Jag brukar säga mycket vi håller på med inte andligt ens. Tycker ni att det är andligt att hålla på att bygga på en kyrka? På ett visst sätt är det, men det leder ju inte till frälsning, va? Förstår ni? Utan det handlar om din relation med Gud och hur du vårdar den. Och att du gör något själv. Gud är med dig. Han ska hjälpa dig. Är du trogen i din uppgift så kommer han att hjälpa dig. Och din medsyster eller medbroder kommer också få sin hjälp för det hon och han gör. Vi hjälps åt. Vi gör något. Den helige ande tar i den sidan. Jag tar i den sidan och funkar det. Ni vet det där, jag är så trött på de här bönerna, vet ni. Käre gode Gud, sänd oss väckelse. Men det är ju väckelse. Men vi ser ingenting. Jesus sa, skörden är mogen, arbetarna är få. Han sa inte att han skulle skapa väckelse, utan han sa, bed om arbetare till skörden. Vad gör bonden om han inte hinner skörda i tid? Han tar in arbetare, för han vill ta reda på värdet. Skörden ska in. Det är det handlar om. Sluta be om väckelse. Lev i väckelsen. Be hellre att Herren ska hjälpa dig. Ge dig den kraft du behöver för att vittna. Va? När vittnar du sist? Hur länge sedan är det? Du talade med någon om Jesus. Ja, det är inte enkelt att göra det. Det är väldigt kamp. Men när vi gör det kommer Guds ande och talar och verkar in i människans liv. Det börjar röra på sig. Och när det börjar röra på sig, då blir det mycket arbete. Du kanske ska börja fokusera på det viktiga arbetet och det är skörden. Det är människorna omkring dig. Så det är ett bönämne som du och jag har. Det är att församlingen reser sig upp och gör något med Herrens hjälp. För Gud är med oss. Och vad ska vi säga om detta är Gud för oss? Vem kan då vara emot oss? Och Jesus sa... Jag är med er alla dagar in till tidens slut. Han är med oss. Nu kommer vi in på det här med fördömelsen och ångest och vad vi möter. Och det är viktigt att belysa det också, för det händer. Det finns de som vill döma oss, det finns krafter som vill slå ner oss. Det finns alltså en fiende som vill förstöra för oss. Men då är den stora frågan, vem kan skilja oss från Kristi kärlek? Nu talar vi att Gud var med oss. Men nu kommer vi in på den här sidan där vi möter kampen och till och med något som inte är synligt men ändå är synligt genom oss, det är ångest. Ångest är det stora gisslet i samhället idag. Ångest, det skapar somatiska sjukdomar som egentligen inte finns, men det skapar det. Och det här finns hos oss också. Vi har också ångest. Jag har också ångest många gånger. Men jag går till Jesus och ber om hjälp. Så att jag inte förlorar fokus. Va? Så släpper det. Plötsligt så släpper det där rädslan eller oron över tid och framtid. Med Herrens hjälp. Vem kan skilja oss från Kristi kärlek? Har ni något förslag? Är det något som kan skilja oss från Kristi kärlek? Just det, är vi själva i sådana fall. Ja, just det. Om vi släpper honom in och börjar göra de gärningarna. Så, men om vi följer Jesus, går med honom, lever i hans kärlek, så kommer han att bevara oss. Och nu ska vi se på texten här. Jag ställde ju en fråga, är det något som kan skilja oss? Ja, naturligtvis vår egen handling, om vi går bort ifrån. Men om vi är kvar hos honom, då står det så här. Vi läser det igen faktiskt. Vem kan skilja oss från Kristi kärlek, nöd eller ångest? Förföljelse eller hunger? Nakenhet, fara eller svärd? Det står ju skrivet, för din skull dödas vi hela dagen och vi räknas som slaktfår. Men i allt detta vinner vi en överväldigande seger genom honom som har älskat oss. Ty är vi som att varken död eller liv, varken änglar eller furstar, varken något som nu är eller något som ska komma, varken makter i höjd eller djup eller något annat skapat ska kunna skilja oss från Guds kärlek i Kristus Jesus, vår Herre. Här tar han alltså med rubbet. Han talar om till och med det osynliga och det synliga i kampen. Inget kan skilja oss. Ni vet att tar man med dessa dimensioner och inte någon av denna dimension kan rå på oss, då är vi skyddade, va? Då är vi hjälpta. Och till och med här, varken död eller liv kan skilja oss. Inte änglar eller furstar. Varken något som nu är eller något som ska komma. Alltså det handlar om en för evig tid. Så finns det inget som kan rå på vårt förhållande. Kärleksförhållande till Jesus. Och hindra oss. Det är bara du själv. Som kan lämna honom. Vet ni vad synd är egentligen? Det är skilsmässa. Vad var det som gjorde att de två förlorade kontakten med varandra? Jo, det var att den ena parten ville skilja sig. Ville gå en annan väg. Och det var människan. Den andra parten ville behålla kontakten. Och Gud kommer som vanligt. För att dela gemenskap med människan. Så han frågar sen Gud, fast han vet så mycket. Så frågar han efter gemenskap och relation med människan. Men hon var borta. Hon gömde sig. Så han säger, var är du? Så vi ska inte skylla på Gud när saker, när alltså vad ska jag säga, det som vi orsakar kan vi inte skylla på Gud. Det var som någon som frågade, men varför är det så ondska i världen? Ja, det är väl inget problem att svara på den frågan. Det beror ju på oss själva, vi människor. Skyll inte på Gud. Absolut inte. Ni vet, när synden då kom in som resulterade i skilsmässa mellan människan och Gud, så var det nämligen så att dörren in i detta paradisiska tillstånd, till det tillståndet kunde bara öppnas inifrån. Det var bara människan som kunde öppna, ingen annan. För det här att frestelsen skulle övergå till skilsmässa och synd. Det var människan. Det fanns ingenting av ondska. Egentligen visste inte människan vad ondska var överhuvudtaget. Det var därför de var spända på vad är då ondskan. Skulle Gud ha sagt, säger Satan, det är säkert ingen fara, vet ni. Och så öppnar man dörren. Och så väller hela ondskan in i världen. Det är fortfarande människans fel. Människan fortsätter på samma väg och gör ondskans handlingar. Det är därför det är svält, det är därför det är krig. Det är vårt val. Gud valde inte den vägen. Han valde frälsningens väg. Och det var inte att förändra världen utan att förändra människan. Hallå? Det var att förändra den enskilda människan, skulle bli pånyttfälld och frälst. Det i sin tur ska förändra världen. Så väckelse och församlingstillväxt, det kommer att beröra samhället också. Det kommer att beröra politiken när man får in de kristna värdena i vårt samhälle. Det är frälsta människor som ska påverka på alla nivåer. För den ofrälste, den som inte har kontakt med Gud, kan ju inte göra några gudomliga gärningar, eller hur? Hur kan vi kräva det av politikerna som inte ens, många av dem är ateister? Så du och jag som församling har uppgiften nu att göra något gott 2019 med Herrens hjälp. För det är ingenting som kan hindra dig och mig. Har vi beslutat oss för att vinna Sverige för Herren, så kommer vi att kunna göra det också. Församlingen kan göra det. Men därför behövs det mogna kristna nu som fattar riktiga beslut. Som inte håller på med petitesser och småaktigheter som bara förstör. Utan som gör det viktiga, vinn människor här utanför. Det kanske är ett skeende på gång när politikerna är på väg in här och undrar vad ni håller på med. Då gäller det att vara frimodig inför kommunalrådet. Jag tror att jag måste komma hit en dag. Och säga vad vi har för kallelse. Att vi är här för att förändra samhället till det goda. Med Herrens hjälp. Vi är här för att vi tror på Bibeln. Vi tror på budskapet ifrån Gud att han kan förändra ett samhälle. Många politiker blir oerhört gripna av det. För de vill också förändra samhället, men de har inte den rätta kraften. När jag var i min predikantbana så har jag ju sysslat med både det ena och det andra samtidigt som jag har predikat. Jag har varit jobbat inom psykiatrin. Samtidigt som jag har predikat, tjänat församling. Jag hade tre uppgifter i en församling. Då var jag ung, jag var 40 år då. Så jag jobbade heltid inom psykiatrin, inom akutpsykiatrin. Sen så predikade jag nästan varje söndag i en pingstkyrka. Förutom när jag jobbade då. Och sen på råga på allt så hittade jag på att vara krogpastor också. Det är ju inte klokt. Eller hur? Ja, det är klart att det är fara att bränna ut sig. Men jag gjorde det inte. Så jag hade kontakt med en hotellchef. Jag var frimodig och bara gick dit. Jag kände honom lite. Så jag sa, hörde du, har en idé som jag vill prata med dig om. Ja, men kom, får vi samtala. Och då sa jag, har du hört talas om det här med krogpastor? Nej, det visste han inte. Vad är det för något? Ja, det är att man som pastor är med på krogen och är där för att hjälpa människor. Jag sa, man tar på sig krage allt och ser andlig ut, kammar sig och och klär upp sig sådär. Och så, ja men det här var ju fantastiskt. Men vi börjar nästa lördag då. Okej, så då kommer jag. Men jag vill träffa personalen också. Jag vill vara tillsammans med personalen, med vakten och alltihopa. Så inte jag bara, de måste ju känna till. Ja, men jag ska informera dem. Och så börjar ett ganska långt samarbete. Inte varje lördag nu, men ofta. Så var jag där på krogen. Ja, du suckar du. Ja, man kan sucka över en sån att hålla på så. Hur kan man jobba så mycket och sen gå på krogen och se beskedlig ut? Men det blev, de skrev i tidningen, vet ni. Så jag hamnade ju på tidningen, vet du. Det var ju så fantastiskt att pastorn var på rätt ställe, vet ni. Och då var det flera politiker som var ute och rumlade omkring, vet du. Och när folk får lite i sig så blir man lite mer talför. Man kanske skulle införa med sånt där, men det började ju vara alkoholfritt. Men om man kunde trycka i något så var det lite talföra. Men då kom de fram liksom och, åh vad bra, du är på rätt ställe. Det här uppskattar vi verkligen, att du är här och pratar med folk. Och de var djupt imponerade, lokalpolitikerna, från alla håll. Och det gjorde ju faktiskt att jag fick möta människor på ett helt annorlunda sätt. Då kommer de och liksom, be för mig, vårt äktenskap. Och, ja, de hade ju 100 miljoner problem. Som man inte möter i kyrkan, men möter där ute, va? Förstår ni? Och det är klart att, då tänkte jag så, men vad har jag gett mig in i? Men det var den bästa tiden av allt. Så trots att jag många gånger kom i säng vid 2. Och skulle predika på söndag morgon sen då. Men jag var så pigg när jag skulle predika ändå. För Gud gav mig kraft och energi. Och jag ska säga, det finns, alltså, vi har inga problem i församlingen med verksamhet. Det blir inte betungande för något sätt, på något sätt, om vi börjar tjäna Gud utåt. För man hör så många kristna, nej, men jag har inte tid, jag har inte ork, jag jobbar så mycket. Men tänk på mig då. Vi kan använda tid för att tjäna Gud. För Gud är med oss. Nu måste jag snart sluta. Men jag vill uppmuntra dig att det finns inget motstånd som kan besegra dig. Jag blev så berörd av Sven-Erik och Lennart här. Så jag var tvungen att torka tårarna lite, fast jag är ju en tuff kille. Men det berörde mig. Att ni talade om kärlek och det du nämnde, Lennart, om hur folk har det. Att man är berörd och vill göra något. Jag blir berörd av sådant. När man talar om människor som är i nöd, då blir jag så berörd. Och då känner jag, men det är ju det här jag vill hålla på med. Nu böjer vi våra huvuden i bön. Det är ju ett årsmöte nu, så att det är mycket som ska göras idag. Så ursäkta mig att jag höll på lite länge, men jag vill bara säga det här och uppmuntra dig. Herre, jag tackar dig för den här stunden. Jag prisar dig, Herre, för att du är med oss och du är för oss. Jag prisar dig för att ingenting kan skilja oss från din kärlek, utan den står fast. Inte ens ångesten som många bär på, det kan inte hindra din kärlek till till den människan. Prisat vare ditt namn, Herre. Tack för att du välsignar oss så. I Jesu namn.